Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 22. Det är juni, det är 6 juni, inget märkvärdigt med det. Och jag heter Kalle, med mig har jag Anna.
Hej hej.
Och Mikael.
Hej hej.
Och ja, sommar alltså.
Just idag är det inte så
farligt.
Nej, just
idag är det inte så farligt. Det är lite skönt faktiskt. Och vi kör ett ganska vanligt avsnitt. Det är lite nyheter och sen så ska vi senare göra en recension av ett museibesök.
Varför känns tonen här som att det är att man kommit upp till tandläkaren och bara, ja hej då, kommer det här hända? Det är en ganska vanlig
man
procedur.
Måste ju, du vet, liksom,
det här precis. Är ett rutinoperation.
Vi kommer göra alla lyssnare så bekväma med att de är med på vad som kommer hända så att inget, så, inga farliga,
orolig.
Nej, precis, inga farliga överraskningar eller så.
Men ja, jag kanske tänkte på det för att det står vårdstrejk här på agendan. Eller på...
Precis, vårdstrejk på agendan. Det blev ju strejk i vården, eller vårdförbundet strejkar. Sen i tisdags så strejkar 2000 sjuksköterskor, röntgensköterskor och biomedicinska analytiker. Jag har lärt mig att man liksom måste inkludera alla olika yrkesgrupper som deltar i en konflikt. Och inte bara säga sjuksköterskor för att folk inte ska känna sig utelämnade.
Okay.
Annars får man höra ett annat. Kan jag meddela.
Du trampade i klaveret där
har
någonstans.
Har du fått arga mejl?
Nej, de flesta har varit bra, glada mejl. Men...
Mm.
Ja, i Stockholm då. Jag tänker att det är peppigt med strejk och så, men det är... I Stockholm så, vi kan hålla oss till Stockholmsområdet. Mm. Kanske. I Stockholm så strejkar 300 arbetare. Och vi får se vad som händer. Det blir upptrappning 11 juni. Om inget SKR inte kommer på liksom kraven.
Och vad är kraven?
Vad är kraven? Kraven är arbetstidsförkortningar. Det är väl det som där skon klämmer så att säga. De vill ha 15 minuter avdrag från arbetspassen eller typ 75 minuter i veckan avdrag.
Aha.
Känns inte som så mycket.
Nej, det är inte mycket.
Men Sveriges kommuner och regioner säger att det är helt omöjligt. Och det är lite märkligt. Arbetstidsförkortningar handlar ju, alltså så här, typ de flesta studier som faktiskt görs liksom empiriskt på arbetsförkortningar visar ju på att det funkar att göra även inom välfärd. Det är leder till faktiskt bra resultat på det stora hela. Och borde inte vara så kontroversiellt som det är. Men jag tror att många av de här arbetsgivarorganisationerna räknar på liksom modeller som är mer teoretiskt baserade. Och är alltså inte så förankrade i liksom verkliga empiriska studier. Typ.
Alltså menar du då? Menar du att så här, drar man av 75 minuter på så här många tusen
liksom
vårdarbetare, då måste vi ersätta det med så här många andra anställda.
Det är så de räknar. Det. Men om du faktiskt studerar vad som händer när man har kortat arbetstiderna inom olika yrken och i olika länder så ser man ju faktiskt att man får väldigt mycket positiva effekter som liksom färre sjukskrivningar, folk orkar jobba en heltidstjänst. Det är, liksom,
det är väl exakt det de har väldigt mycket problem med i vården också, att folk inte pallar vara kvar.
Ja.
Liksom,
ja,
eller
precis.
Inte orkar jobba heltid. Så.
Exakt, och det är ju på det stora på det stora hela så handlar det ju om att man måste kunna ha kvar en liksom mer personal inom vården under liksom ett helt yrkesliv. Att man inte kör slut på sin personal på några år och sen skriker på nyexade liksom sjuksyror. Det är väl det som är väldigt dumt med systemet som det är idag. Att det liksom är konstant brist på personal. För att man just sliter ut personalen.
Men är det bibehållen lön eller är det med motsvarande?
Nej, det är bibehållen lön.
Just det. Ah, okej. Okay. Då förstår jag att de gnäller lite mer ändå.
Jo.
Även om jag tycker att kravet är rimligt. Mm. Och det är ju också just om man kunde ha bemanning. Alltså nu så ska de ju dra ner, jag vet inte hur många miljarder och hur många tusen anställda i vården.
Ja.
Vilket då kommer leda till mer övertid. Det har ju varit blockad mot det innan eller och är fortsatt
blockad mot det. Ja.
Men det kommer ju också leda till att man tvingas ta in hyrpersonal för att täcka upp. Och det kostar jättemycket. Alltså jag vet inte vad en hyrsköterska kostar, men säkert 3 gånger mer per timme liksom.
Nej, men det är knepigt. Men ja, vi önskar ändå alla som strejkar lycka till. Och hoppas att man får det man kräver.
Mm.
Alltså en grej som jag läste som bara för att som är tror jag bra att ha också i åtanke är att alltså när någon strejkar i vården så är det ju liksom inte på samma sätt att det är ett produktionsbortfall liksom som är en vanlig strejk, utan det som händer är ju snarare att man drar in på vård.
Ja.
Och liksom det är ju inte en kostnad för sjukhusen nödvändigtvis, utan det kan ju snarare, det är ju snarare att man, alltså sjukhusen sparar ju snarare pengar när någon strejkar för att man behöver inte betala ut lön till ganska många.
Säger du att det är en konspiration det här? Det är därför
man nej, med men det är, nej, men det är ju svårare för till exempel någon inom välfärden när de strejkar, för att det inte är en tydlig ekonomisk liksom,
nej,
slag mot arbetsgivaren. Däremot så vinner ju vårdförbundet har ju chans att vinna genom att man liksom vinner politiskt så att säga. Alltså man måste visa att typ ja, men hela i princip hela Sveriges befolkning stöttar ju liksom det här och tycker att vårdarbetare borde ha bättre villkor liksom. Det är liksom så man vinner på något sätt, att det handlar mycket om opinion i såna här fall just. Så att ja, det är väl bara ett medskick att man ska visa sitt stöd för de som strejkar.
Ja.
Yes. Anna, vill du köra vidare med nyheter här?
Mm. Lite fortsättning på regionområdet eller vad man ska säga. Ja, i den här podden så vi brukar ju ägna oss mycket åt att hata SL som alla andra stockholmare. En grej jag läste som de gjorde som var lite bra är att de har, fast nu blir jag förvirrad, vänta nu. Alltså regionen håller på att upphandla elbussar tänkte jag. Men sen så står det att SL gör det. Alltså det är SL som gör, nej det är inte SL som gör upphandlingen. Nej. Men SL har skärpt sina upphandlingskrav. Jag blev förvirrad, men nej, men de har ju, alltså regionen har bestämt att SL ska skärpa sina.
Jag tror att det är SL som upphandlar.
Ja, det är det, ja.
Mm.
Det var nog jag som bara antecknade fel då, eller att jag liksom tänkte fel. De har i alla fall höjt kraven för social hållbarhet då. När de upphandlar, de har hållit på med upphandling av elbussar sedan i april. Och då har man ett mål om att det ska vara ungefär 1000 nya elbussar behöver man som man ska sätta in i SL-trafiken. Men eftersom man har höjt kraven på social hållbarhet så då vill man inte, alltså typ, de länder som inte klarar det är så här Kina, Egypten, Turkiet bland annat, då går bort. I alla fall preliminärt som det står i de här upphandlingsdokumenten. Jag antar att det är dokument där det bara står hur man ska göra sin upphandling. Ja. Men då är det ju till exempel Volvo är ju sura då som gör bussar. För att de har flyttat sin tillverkning till Egypten och flera tyska busstillverkare har flyttat produktion till Turkiet. Och så. Och att det då bara är 2 företag som klarar de här kraven. Det är i alla fall var Nobina, alltså det här de som har hand om många busslinjer i Stockholm. Mm. Det är vad de säger i alla fall. Så bilföretagen är jättesura här i en artikel i Mitt i.
Det står att Scania till exempel klarar kraven.
Ja, okej. Okay, ja. Och då är det mer så här, orättvis konkurrens. Men jag tycker att det är det som är så bra med att man skriver in såna grejer i.
Mm.
Men det verkar ju bara vara själva liksom, de som bygger bussarna, hur de har det. Jag tror inte de kollar på så här, varifrån kommer de här mineralerna i det här batteriet, precis. Och så.
Nej.
Men det är väldigt...
Men det är ändå bra att man liksom... Just, alltså man vet ju hur det ser ut med arbetsvillkoren i liksom, Turkiet och Kina och så. Mm. Att det liksom, det känns sunt att göra så här ändå.
Mm. Och jag tänker att så här, de som gör bussar, alltså det är ju bara kommuner typ som köper det. Bussar, ja. Alltså inte, eller ja, och kanske så här turistresor och sånt också. Men om kommuner, jag tänker att det påverkar mycket liksom.
Mm.
Ja, så det var lite bra.
Absolut.
Men vi hatar ändå SL. Men ja.
Ja. Man kan ju rapportera att det har varit full kaos eftersom alla tunnelbanetåg på blå linjen är trasiga.
Ja, det är lite pinsamt.
Och alltså, blå linjen har ju tagit våra tåg från gröna linjen också.
Precis.
Då blir man inte gladare.
Nej, men eller hur? Ja. Och att de hade, alltså det var väl så här eftersatt underhåll på... En växel vid Kungsan. Vem var det som sa det? Var det du som sa att kör bara inte tågen till Kungsan? För det är ändå ingen
Nej, jag tror det var vid Odenplan.
Mm. Ja, det är svårare. För det är svårare. Eller vid Fridhemsplan. Fridhemsplan, ja, det är svårare.
Ja.
Mm.
Men det är ju konstigt att så här, all hjulen på alla tåg går sönder innan man upptäcker att något är ett problem. Alltså,
ja.
Det känns som en att man har lite större problem med att underhålla sånt. Då. Jag vet inte. Vad är romansbedrägeri i Solna stad, Anna?
Det är en nyhet som jag råkade på när jag satt och läste vår kära lokaltidning mitt i Stockholm. Men det är en anställd på Solna stads ekonomiavdelning som utreds för grov trolöshet mot huvudman. Och det är så det går om man... hon har fått över flera miljoner från Solna kommun till olika privata konton. Jag tror att det var... De upptäckte det 2023, men att de har liksom gjort det, hon har gjort det länge. Totalt så är det här då 17,8 miljoner som hon har fört över till olika liksom, konton. Olovliga överföringar. Men jag tror att de inte... hon har också liksom fifflat med bokföringen så ingen har upptäckt det här på länge.
Mm-hmm. Bra jobbat ändå.
Ett antal år har hon hållit på med det här. Ja. Men grejen är att jag tror inte att hon liksom har gjort överföringar, säger hon i alla fall, åt sig själv.
Nej.
Utan det är så att det är Mick Jagger som har gjort ett romansbedrägeri. Mm. Då med den här kvinnan på deras...
har de skickat alla pengar till Mick Jagger?
Alltså,
eller någon som utgav sig för att vara Mick Jagger.
Det kan ju vara så att någon låtsas vara Mick Jagger. Men det framgår också inte av artikeln. Så att, jag vill inte säga någonting här innan. Vi vet inte om Mick Jagger är oskyldig till det här.
Mm. Det känns som att han verkligen inte behöver mer pengar. Men,
Det är det man tänker, va? Så att det kanske är någon, det kan ju vara någon annan. Men jag tänker också bara det kan vara väldigt, det står här också i artikeln att det är en väldigt liksom avancerat fall här och de har begärt förlängd åtalstid. Alltså det verkar vara en
komplicerat
härva det här. Sen det där, alltså hur hon lyckades med det här, varför de inte upptäckte något. Alltså de ska göra åtgärder i IT-systemet här, typ för att kunna upptäcka sånt här.
Mm.
Men ja, alltså det är väl lite sorgligt typ. Om man tror att hon har någon sorts romans med Mick Jagger. Antingen är det någon som är väldigt lik. För jag tänker så här, han är ju jättegammal nu för tiden väl. Så det är han ju. Så det är lätt att bara se ut som en gammal...
Heroinist.
Det var det ordet jag tänkte på, men jag var så här, som jag så här, att jag inte visste om han hållit på med heroin eller inte.
Jo, det...
Men jag menar, ja.
Han är ju med i någon sorts studie.
Över så.
Han och Ozzy Osbourne bland annat.
Ja, varför de inte har dött typ.
Ja, precis.
Åh gud. Ja.
Ja.
De har
om man är väldigt rik så är det väl enklare. Alltså jag menar, han har ju kanske inte arbetat så hårt.
Ja, det är
slitigt att turnera jorden runt i typ så här 40 år, vad fan han har gjort.
Jo, fast jämfört med att jobba på ett jobb så tror jag inte att det är så.
Du kanske inte behöver gå upp klockan 8.
Nej, han kan sova ut. Bra. Det är kanske det de kommer gå fram till i studien.
Jag tror att det har tagit ganska hårt på sådana där personers kroppar ändå. Den livsstilen liksom, som yrket innebär.
Mm. du har mer respekt för det här.
Nej, jag bara alltid, det jag tror att det är ett faktum att det är så. Men
ja.
Men det kanske går nu med liksom AI och så, så att man kan göra en deepfakead Mick Jagger.
Mm, ja, för jag vet inte riktigt om jag
har någonsin
till en sorgligt. Ja, det är det jag inte vet. Det framgår inte riktigt här av artikeln.
Och nej, det är väldigt
sorgligt. De har så här lite sekretess på utredningen och sådär.
Mm.
Men bara att det är, om det nu är bara att någon bara har ringt den här personen och sagt det till mig, då är det lite sorgligt. Mm. Måste bli lite besviken när det inte har hänt på riktigt.
Men det känns som att om det här har hänt en gång så måste det ju hända hela tiden.
Ja, med olika kommun, precis.
Att man kanske borde se över IT-systemen.
Mm. Kanske det. Fast det känns inte som en ganska svår grej att komma undan med så länge.
Ja, det är imponerande.
Mm. Kärleken övervinner allt.
Mm. Mm. Precis.
Ja, det var bara det. Jag hade ingen liksom vänsteranalys av det här. Nej, förutom nej. Att det var lite sorgligt.
Mm.
Typ. Sorgligt för Solnaborna också.
Sorgligt för Solnaborna. Ännu sorgligare för Älvsjö, Flemingsberg och Huddinge.
Snygg ju, övergång,
tack,
Kalle.
Tack,
wow.
Tack. Är ju då Spårväg Syd verkar inte bli av, Mikael.
Nej, precis. Häromdagen, 3 juni, så kom en debattartikel från kommunpolitiker i Stockholm och Huddinge. Även Anton Fendert och regionpolitiker också.
Mm.
Så Anton Fendert var med där. Om att det verkar som att regeringen har dragit in, eller så här är det. Okej, lite bakgrund, förlåt. Vi börjar med bakgrund. Vi har rapporterat om det här innan.
Mm.
Att det har planerats att bygga en spårväg, en spårvagn från Älvsjö till Flemingsberg via Skärholmen och Kungens kurva, så den, precis, kommer gå som en sorts båge liksom. Det är bra att jag illustrerar med mitt finger som alla kan se.
Oh, ja.
Men en väldigt liksom, det skulle vara en väldigt användbar spårvagn. Alltså det är jättemycket folk som åker just den liksom på tvärsen mellan dem och typ superbra så här, knytpunkt mellan så här, pendeln och massa ställen,
precis,
där det bara nu är bussar som är pissvarma och typ går sönder.
Ja. Och också liksom hur hårt trafikerade de här sträckorna är redan nu, eller liksom de man skulle avlasta. Och vi har redan rapporterat om att det har krockat med tvärförbindelse Södertörn. Att liksom byggplanerna för den ena krockar med den andra och så. Och det har pågått en jättestor utredning om hur man skulle göra det här i flera år. Och de hade en budget på 4,2 miljarder tror jag. Men nu ser det ut som att budgeten kommer att överstiga det. Varför exakt vet jag inte. Men man kan tänka sig att de har med tvärförbindelse Södertörn. Vi har haft stor inflation, så kostnad på saker har ökat med kanske 20%.
Men jag tror särskilt tvärförbindelse Södertörn, det har gjort, alltså, har gjort att kostnaderna har blivit mycket större.
Och i höst så diskuterades om att man skulle byta ut en del med så här bus rapid transit. Det finns bland annat i Malmö.
Mm.
Det är som en sorts jättelånga bussar. Och det,
alltså den går ju också på en egen linje typ. Så
precis.
Att man, som är, det brukar väl vara instängslat också så att man inte ska springa
ut
i vägen framför dem. För de går och kör skitfort typ.
Ja, precis.
Så har jag fattat det.
I alla fall att delar av sträckan skulle kunna bytas ut med det. Just för att spara in då pengar, och säkert också för att det skulle, jag tror det är liksom just där tvärförbindelse Södertörn där, för då kan man bygga sådana spår där för de här bussarna istället. Men det har diskuterats. Men det som har kommit fram nu är att även om regionerna och kommunerna har försökt höra av sig till regeringen och se om de kan dela på de ökade kostnaderna. Alltså inte att staten ska ta allt, men att staten ska ta en del av de ökade kostnaderna. Och då har de inte fått något svar från regeringen. Nu har de skrivit det här öppna brevet till infrastrukturminister och statsminister. Nu minns jag inte vad infrastrukturminister heter.
Andreas Karlsson.
Från KD och Ulf då.
Mm.
Men vi får ju se, det är inte så att liksom spiken är i kistan än på det sättet. Men det finns i alla fall stor risk för att det inte blir av eller det blir, inte blir av på samma sätt.
Mm.
Och då ska jag citera det här brevet. Att det är nödvändigt för att Stockholmsregionen ska kunna växa på ett hållbart sätt. För det är planerat, jag minns inte, men drygt 30 000 bostäder är beroende av att den här satsningen görs. Annars finns det ingen möjlighet att han tar hand om de här människorna. Så då blir inte de här bostäderna av. Och det är bostäder som behövs. Det skulle byggas en ny stadsdel och så. Men jag hoppas verkligen regeringen kan skjuta till en del pengar. Det vore bra. För det behövs en sån spårväg. Det är någonting som vi behöver mycket mer av i Stockholm.
Mm.
Just också möjlighet att åka på tvären. För det är ett stort problem i Stockholm att man hela tiden måste åka in och ut. Men vi får se helt enkelt. Men tyvärr finns det risk för att projektet, och då det har ju kostat redan väldigt mycket pengar även innan det har satt igång, och då skulle alla de pengarna ha gått till spillo.
Mm.
Och det vore ju tråkigt.
Och den här motorvägen är, alltså nu vill väl de flesta partier i regionen bygga den också.
Ja.
Liksom, eller alltså majoriteten, de som står nu. Men det är ju ändå regeringen som är bakom det beslutet.
Precis.
Mm. Så det är konstigt att de har ett, alltså, ja.
Och den här, men även Spårväg Syd är ju en del av en sån stor, alltså Sverige-förhandling mellan Trafikverket och olika regioner, så att de har ju liksom också ett ansvar för att se till att de här infrastrukturprojekten man har beslutat om för ska liksom kunna genomföras.
Ja.
Men det är ju tyvärr som vi har sagt tidigare att sådana här motorvägsprojekt har konsekvent liksom fått förtur liksom framför utbyggd tågtrafik och kollektivtrafik. Och det suger. Ja, det är mer såna här stora riksnyheter som med en liten lokalpolitisk twist här. Trollfabriker har ju varit dominerat media senaste månaden. Behöver inte dra igenom hela den grejen. Men ja, det är efter det här TV4 Kalla fakta avslöjandet om SDs trollfabriker, som man kallar det. Men det har ju fått lite påföljder då i lokalpolitiken, då typ till exempel Norrtäljes högerstyre höll på liksom att så implodera för att de samarbetar med SD, och Liberalerna var liksom ställde så ultimatum om att man behöver sätta stopp för det här, annars så liksom kommer man lämna de här samarbetarna.
Men de har inte gjort det, eller hur? Alltså de har inte satt stopp för det, Liberalerna har inte lämnat, eller?
Jag
har
liksom inte följa med riktigt. Så att det som hände var ju då att SD sa att man liksom backar och att man inte ska starta flera nya anonyma konton. Och då var Liberalerna här i Norrtälje jätteglada och bara yes, fan, vi lyckades. Och sen bara någon dag senare så liksom kommer då SD på så riksnivå bara. Men vi menade bara att vi inte ska starta några nya trollkonton fram till EU-valet. Så om typ 4 dagar.
Mm-hmm.
Sen så kör vi på som vanligt. Så nu tror jag att nu är Liberalerna i Norrtälje känner sig lite trollade. Antar jag. Så att vi får se vad som händer där. Men jag vet inte. Alltså det som är lite knasigt med den här frågan är väl bara att så här, högern har fått att handla enbart typ om just att anonyma konton är problemet. Och inte typ högerextrem propaganda. Jag vet inte.
Mm. Det är jättefint att ni fortsätter med den här högerextrema propagandan så länge ni gör det i SDs namn.
Ja, precis.
Med det. Vad det är.
Ja, det är exakt det de tycker.
Märkligt. Vi kan fortfarande samarbeta med
exakt,
er.
Alltså det och det kom också upp en fråga i kommunfullmäktige i Stockholm senast. Där Centerpartiet frågade då ledande socialdemokraten Karin Vangård om hur det står till med det lokala partistödet som alla partier får. Det betalas liksom via då kommunalskatten. en del av kommunalskatten går då till lokalt partistöd som ska främja typ lokaldemokratin i Stockholms kommun. Tanken med det är ju att liksom, man ska inte, pengarna ska ju stanna i lokalföreningarna. Liksom. Man ska inte skicka vidare till moderpartiet. Men det har ju förmodligen SD gjort. Man har slussat vidare. Alltså, jag tror man har stadgar skrivna om att lokalföreningarna ska slussa vidare jättemycket pengar till moderpartiet. Men det som var intressant då tyckte jag väl var att det är ju ändå ett potentiellt brott mot kommunallagen. Tydligen så ska Stockholm granska ekonomin i de olika partierna i kommunfullmäktige nu och se vart pengarna har gått. Och om då man kan visa på att pengar har till exempel gått vidare till SD på nationell nivå så kan man hålla inne med partistödet.
Ja, alltså nu bygger jag det här på väldigt gamla minnen.
Mm.
Men om jag minns det rätt så är det ganska tydligt att för att om man donerar pengar till ett parti, riksdagsparti, centralt, då måste över en viss summa, då måste det vara öppen handling.
Mm.
Och det har därför funnits ett ganska stort motstånd för personer som vill donera till SD. Av att donera direkt till SD för att det ser inte bra ut. Eller har i alla fall inte sett bra ut. Och därför, men när det kommer till kommuner så finns inte samma grej. Och det betyder att om man donerar till kommuner så kan pengar... Så jag undrar om det är därför... nu vet jag inte det här, det är bara en gissning. Att det inte är skattemedel utan just är donationer.
Mm.
Men det kan ju vara skattemedel också, och om det är så borde det ju dras in.
För det här som de ska granska, så det är väl skattepengar, så det är partistödet.
Då är det bara att man måste bevisa att det är partistödet som har gått.
Det kan ju vara knepigt då.
Ja.
Om lokalpartierna har en massa andra pengar som de... Ja.
Men ta det här jag sa med en nypa salt, för det här är typ någon... Inte rasist män-artikel från 2014. Jag baserar det här på.
Nej, men det låter ju inte otroligt att att det kan vara knepigare än vad det låter.
Ja.
Mm. Sen vi spelade in senast, så nu hoppar jag vidare här. Så har det ju slagits upp massa tält på universitet i stan. På Stockholms universitet och på KTH.
Och Södertörn.
Också det här nu. Ja. Det var inte med i början.
Men jag har inte sett dem.
Nej, men jag tror de ska vara där. Bakom biblioteket.
Mm.
Nej.
Mm.
Alltså mitt jobb hade ju studentutspring där i förrgår. Och det är väldigt synd om dem då som tältade ifall det var...
Jag tror inte att...
Ja. De hade blivit.
Inte, jag har hört att de finns i alla fall. Men...
Alltså det finns studenter som organiserar sig där. Men jag tror inte de har tältat där.
Nej, kanske inte.
Ja.
Anna vet nog bäst.
Ja.
Jag hade sett dem, tror jag, om de var vaknat av alla de afrikanska trummorna och raketerna och så vidare. Och kampis som sprutades och sådär.
Ja. Men det har ju varit superpeppigt att se så mycket politisk aktivitet på universiteten, tycker jag.
Mm.
För i solidaritet med Palestina och jag vet inte vad man ska säga.
Det har väl i allmänhet gått väldigt lugnt till. De får vara där från akademiska hus, vad jag förstår. Så även om universitetsledningen kanske inte är så nöjd med det, så är det inte universitetsledningen som bestämmer.
Mm. Nej, så kanske det är. Precis. Det har ju varit några incidenter med
KTH framförallt.
Ja.
Där polisen ingrep ganska våldsamt.
Ja, med polishundar och
hästar. Alltså det är polisen som är våldsam. Det är
precis. Ja.
Men på rätt oklara grunder också.
Alltså det var ju för att Ebba Busch var där. Så då drog de på stor växel.
Och ganska många personer blev gripna.
Mm. Vi har väl varit liksom folk från allt och alla har ju upp till lite på vid sidan med så logistik och sånt. Det har varit kul att kunna hjälpa dem. Vi hade också en liksom, insamling till studenterna som har gått till liksom, mat och annat som har behövts för att hålla igång lägrarna. Som också har varit väldigt lyckad. Det är väldigt kul att så många har velat så här, stötta det här.
Nu man ser det ju verkligen inte bara studenter liksom de som är där, utan det har ju kommit folk också på demonstrationer och sånt.
Alltså, precis, alltså på de här typ lördagsdemonstrationerna, att de har liksom sen gått till universitetslägret och att det blir liksom väldigt, ja men det känns väldigt så sammansvetsat och bra sammanhållning. Och också bara hur många så här, ja men typ restauranger som donerar mat, alltså det är väldigt fint att se. Och ja, nu börjar ju närma sig sommaren så, och det kanske inte kommer pågå så mycket längre. Jag vet inte exakt, men så att vi får se vad som händer de här kommande dagarna helt enkelt.
Mm. De verkar ju vara verkligen så här ett grymt gäng, de som är, alltså jag har bara träffat dem vid KTH. Men jag tänker att det kommer bli, ja.
Det blir bra.
Det blir bra. Alltså det är ju hemskt att säga att det blir bra, men jag menar, det är ju peppigt att se engagemanget.
Ja, precis. Liksom, även alltså, det är extremt, frågan i sig är ju bara extremt deppig och hemsk, men politiskt för liksom kring just engagemang, att folk liksom verkligen som inte har varit så engagerade kanske i politiska frågor tidigare ja men kommer in i det och liksom organiserar sig är ju super, superbra.
Ja.
Ja, ska vi ta en liten paus och så kan vi återkomma sen med recension av museibesök. Jag vet inte varför jag sa det på ett så utdraget sätt.
Spela Mick Jagger istället för
jag kan spela en Mick Jagger låt, ja, absolut.
Street Fighting Man,
det ska bli. Då är vi tillbaka efter vad Anna tyckte var en för kort paus.
Alltså de som lyssnar, man klipper ju bort pausen, kallar det du som gör.
Men
det
nu har de fått lyssna på Mick Jagger i flera minuter.
Okej, ja.
Får vi se. I flera minuter också. Det är ju roligt med bakgrundshistorien till Street Fighting Man som vi just har spelat upp.
Okej.
Okay. Har du en bra anekdot?
Ja, eller så här att det är ju en person.
Okay.
Som kan identifieras. Och det är Tariq Ali som är en så brittisk trotte figur. Att det är honom som är Street Fighting Man.
Cool.
För att han var med i så studentprotester. Eller, och antirasistiska protester på 60-talet.
Ball. Då är det ju passande att vi spelar den låten.
Ja.
Jag vill också säga en fånig anekdot. För att såhär, ni vet om man får en bild i huvudet av någonting när man hör ett ord. Varje gång de säger så, Estes trollfabriker, man tänker sig att de har liksom som en liten, alltså som att man tillverkar dalhästar, men att de gör såna här små troll som turister köper typ. De hade kunnat göra, de hade kunnat ha en riktig trollfabrik, en bokstavlig. Och så kan de sälja såna här små troll som merch typ. Med en liten ST, en sån här blomma har de väl.
Ger de inga idéer?
Ja, nej, verkligen.
De kan göra troll-NFTs.
Oh ja.
Som har varit.
Ja.
Varit på ropet.
Ja. Men ja, vi har ju tidigare i podden pratat en del om Tekniska museet. Det har varit lite av en följetong får man ändå säga. Vi blev ju inbjudna till pressvisningen då av deras nya utställning Skogen. För några veckor sedan. Så vi åkte dit en väldigt varm fredag morgon fick en visning helt enkelt.
Goda mackor.
Det var, ja men så här, man kände sig, jag vet inte riktigt hur man kände sig, men det var ju massa sådana journalister och så där
Alltså ja, framförallt det bästa med det här är ju att man kan säga så här, nej men vi gör en podcast, vi var på en pressvisning som vi blev inbjudna till. Det är ganska kul.
Det är ganska kul.
Att kunna säga det. Mm.
Det...
Nej men ja.
Men ja.
Alltså jag stod bredvid Josen och bara för att jag stod där och typ hängde och var lite i vägen så var det en kvinna som liksom, du står vid Josen, du vill ha juice, och så typ hällde hon upp ett stort glas juice till mig.
Mm.
Som Kalle tror jag det var, sen fick dricka upp för att jag liksom bara stod där och var lite seg och så typ. Mm. Det är sådana människor som bara är så handlingskraftiga. Det var väldigt chockande upplevelse att få bara juice hällt på sig som jag inte vill ha.
Ja, men vad var
what's the deal med skogen?
Ja, precis. Vad är skogen för något? Och hur ska vi ta hand om skogen i framtiden, tror jag var lite temat.
Mm,
hade de någon så här catchy...
Men så här, räcker skogen till var en sån catchy fråga.
Just det.
Som skulle liksom vara så lite liksom problematisera.
Och då kom man in i ett helt svart rum.
Ja, det var ganska mörkt.
Med några tallar i. Mm. Eller tallstockar, kanske mer korrekt.
En sån telefonstolpar typ.
Ja, precis.
Mm.
Och sen var det ljud av skog. Och sen var det lite kullar, eller högar, eller vad man ska säga.
Men så minimalistiskt.
Ja, men ganska minimalistiskt. Ja. Jag tror att en av liksom
betong,
ambitionerna var väl så här att de ville inte, alltså typ, att de ville att man skulle typ kunna uppleva sånt som man inte kan uppleva när man är ute i skogen.
Mm.
Var väl tanken att så här andra typ sinnesintryck som liksom man då ja, man inte kan uppleva när man är utomhus.
Det var ett litet kärn
som
man kunde titta på.
Man kunde typ lyssna på hur en myrstack låter.
Ja,
eller typ hur ett träd låter när det dricker var också en grej.
Mm. Ja, de grejerna var ändå ganska bra. Alltså, det är ju roligt att lyssna hur det låter inuti en myrstack. Mm. Det kan jag ändå.
Och sen var det ett kalhygge som berättade olika historier när man satt på dem.
Mm.
Det var ett väldigt litet kalhygge, men...
Precis, alltså det var väl bara typ... Ja, just det där.
Alltså det var kanske...
Alltså det var mer som en liten samlingsplats där de här stubbarna kunde man sitta på.
Ja. Och det var det. Och sen så fanns det två... Det fanns en liten hydda där de visade... Vad var det de visade där?
Det var så... det som var historia, en liten så historisk genom... Eller
just det.
Historisk film liksom om skogs... Ja, men historiskt skogsbruk typ.
Mm.
Och sen så var det ett litet hus där de visade fyra filmer av fyra olika sorters skogsägare. Nu bara beskriver vi för vi kommer till mer analysen.
Mm.
Ja, men det är väl bra att beskriva liksom tydligt vad det var som var innehållet.
Och i det här huset så var det fyra väldigt, och det, jag börjar lite smått med analysen. Det var fyra väldigt ovanliga skogsägare. Det var kanske inte som äger mest svensk skog direkt som representeras, eller en var ju det.
Ja, det var väl en sån typ.
Det var en som var Sveaskog.
Sveaskogs vd. Det var en samisk skogsägare.
En skogsägare som höll på med typ live i skogen. Alltså att de typ höll på med skogsbruk som man gjorde före industrialismen.
Just det.
Och sen var det en fjärde som jag inte minns.
Var det här paret som...
Men det var de som var live.
Den fjärde tror jag bara var en sån man som bor i Stockholm med han som har ärvt skog från sin familj
uppe
i
norr. Så var det.
Ja, och så har man ingen aning om vad som pågår där. För att
han verkade väl ändå ha kanske en...
Ja, och sen så fanns det ett annat rum som var... Och det här är ett tema för det här att den skulle vara teknikoptimistisk.
Mm.
Och det är också då berättade vdn för Tekniska museet att det är ju liksom Tekniska museets grej att, och där var det liksom visat, då visade de modern träteknik och även så här framtida träteknik på olika sätt. Så men de typ hade
ganska mycket så här experimentmaterial.
Ja, någon så här gel som var gjort på trä.
Ja. Genomskinligt trä.
Genomskinligt trä.
Trä som kan användas typ nästan i kläder.
Ja, viskos typ.
Ja.
Och så.
Mm.
Drönare hade de också. Att man skulle använda drönare i skogsbruk.
Ja, man skulle ha dem väl... Alltså man skulle hugga ner ett träd och sen så ska man lyfta upp det i luften och köra iväg det väl med drönare.
Alltså jag undrar verkligen hur de har tänkt. Alltså vet du hur stor det är? Ja. De visar en sån här liten videodrönare. Mm. Men om du ska ha en drönare som ska lyfta upp ett träd, det måste ju vara stort som en helikopter liksom. Men det hade de inte tänkt på.
Nej.
Men sen till då den stora gula elefanten i rummet, eller som då inte var där. Bristen på den. Alltså en sån här stor bil som används för att skövla skog.
En skogsmaskin.
En skogsmaskin. Det var det ingenting av. Och sen var det inga pappersbruk heller. Ingenting sånt.
Nej.
Det var faktiskt mer eller mindre ingenting om hur svensk skogsindustri faktiskt ser ut. Och det är ju rätt konstigt för Tekniska museet. För om man tänker, de har ju utställning om gruvan. Och då är det ju typ som en modern svensk gruva, fast i miniformat.
Mm.
För att, men här hade man liksom
valt en annan väg.
Ja, man hade helt enkelt åsidosatt eller liksom aktivt kringskurit kring de faktiska problematiska frågorna med svensk skogsindustri. Mm. För att om man hade visat upp hur svensk skogsindustri ser ut, så kunde man ju också problematisera den. Men om man visar inte hur den ser ut, och därmed så problematiserar man ingenting.
Mm. Det var som en sån här uppsamling innan vi skulle gå in i det rummet, för det var verkligen en sån här visning att alla skulle gå i en grupp liksom, eller inte sen när man kom in, men då var det ett så här maskinljud och jag bara, ah, men coolt, de har gjort ett så här, en ljudinstallation med skogsmaskiner och så kommer de jämföra det sen med typ fågelkvitter eller något säkert, men då var det ju bara, det var inte det, utan det var bara att de byggde bara om typ någonstans, eller det var utanför det var huset här, sen de borrade eller någonting.
Och.
Men alltså ni kollade väl på de där filmerna hela? För var det ingenting där att de visade typ kalhyggen och sånt?
Nej.
Inte ens där, ja. För när man kom in i det rummet var det mer så att de hade gjort någon sorts, ja men du vet, de hade lampor och ljus och så. Men de hade också bilder på typ så här sån skog som jag tror är med väldigt liksom bra biologisk mångfald. Mm. Att det är liksom olika mossor och så här små.
Ja.
Alltså precis. De hade ju det här kalhyggesmötesplatsen, men den var ganska, den sa ju inte så mycket.
Nej.
Egentligen, utan det var ju mest att de här stubbarna var som pallar. Och så var det några ljudinspelningar man kunde lyssna på.
Ja.
Och jag tänker väl precis att det är så här, ja men att man som tekniskt museum då, och vill vara teknikoptimister liksom. Men, och då väljer man att visa upp de här, så här experimentmaterialen och det här nya. Men att man helt, man visar inte hur saker faktiskt ser ut idag. Det tycker jag, det blir liksom en brist.
Mm.
Verkligen. Och att man liksom, ja men så, precis som du säger med gruvan till exempel, att så här, där är det ju mycket tydligare vad, alltså vad industrin faktiskt innebär liksom.
Ja.
Så att, ja men det var väl kanske lite av en besvikelse.
Mm. Ja, jag känner mig ganska besviken faktiskt. Jag skulle jämföra liksom, och då är inte Norge på samma sätt ett skogsland, men Tekniska museet i Oslo har i alla fall en ganska stor utställning av ett pappersbruk. Liksom. Mm. Och det är ju en sån, om man tänker hur stor del av svensk ekonomi som är pappersindustri. Alltså det är en jättestor del av svensk ekonomi. Det anställer tusentals människor.
Mm.
Och det handlar inte bara om att vara liksom, alltså vi här är kanske väldigt kritiska mot hur svensk skogsindustri ser ut. Men bara utifrån ett liksom rent museipedagogiskt perspektiv så är det ett väldigt märkligt val att helt ignorera den faktiska skogsnäringen. Det tycker jag, ja, det är väldigt konstigt faktiskt.
Ja, precis. För att alltså, så här, det är en annan sån fråga som de ställde liksom, var väl så här, räcker skogen till allt vi vill ha den till liksom? Och det är ju en sån så här öppen fråga som ska skapa samtal eller debatt och sådana saker. Men det är ju lite fult kanske egentligen, för att det är ju ett faktum att liksom svensk skogsskötsel inte är hållbar idag.
Nej, precis.
Det är liksom ingenting som man kan ställa en öppen fråga kring, utan det är liksom så det ser ut.
Mm.
Sen om man är vill ta det politiska beslutet att leva med de konsekvenserna, det är ju en fråga. Som liksom Moderaterna till exempel och högern aktivt gör.
Ja, men också liksom, alltså sossarna är väl,
ja, jo, sossarna, lika implicerade. Jo, nej men visst. 100%.
Så Löfven är det väl som har lobbat i, eller vad säger man, alltså man i EU, alltså för att stoppa de här målen om så här.
Ja, precis. Nu senast var det väl kristdemokrater som fick, som stoppade den här nya lagen om, alltså skogen och återställande av skog som skulle liksom träda i kraft. Men så att jag alltså så här, man kan ju vara från Tekniska museets perspektiv teknikoptimistiska och säga att det finns massa potentiella lösningar med teknik som man kan visa upp från alla de här högskolorna, samtidigt som man faktiskt är ärlig med hur verkligheten ser ut idag liksom.
Ja,
det är väl det.
Och jag tänker att nej men det var, men jag förstår också liksom att man gör det valet för att det, då undviker man den verkliga knäckfrågan. Ska vi ha det så här? Liksom. Och sen kan man ju säga att de hade ju inte fått spons från skogsindustrin. Det var de tydliga med. Men de har ändå fått grejer från skogsindustrin. De har fått träden. Och de, precis, har ju fått de här materialen som är utvecklade av skogsindustrin.
Ja, precis. De här träden som var utplacerade var ju från Stora Enso.
Alltså, och det är
ju
ingen jätte...
Och det är liksom, ja,
det var ju liksom det. 10 träd. Så det är inte så att jag tycker att det är någon tecken på korruption.
Nej.
Men, det, men i ett annat sammanhang så kunde man kanske ställa lite hårdare frågor.
Det känns som ändå inom deras, det känns som inom deras uppdrag och liksom något som de borde kunnat göra. Oavsett vad de har för liksom samarbetspartners eller sponsorer.
Ja.
Men ja.
Nej, och liksom det finns ju sidor vid svensk skogsindustri som, alltså det är en enorm arbetsplats, det bidrar jättemycket till vår ekonomi. Allt det där, det finns ju inte bara negativa sidor med det liksom, även om det uppenbarligen är helt ohållbart på andra sätt.
Har du något mer intryck från utställningen?
Nej, alltså för jag tycker det var lite svårt, och ganska mycket av det som var i utställningen tyckte jag var att man skulle typ ta på sig ett par hörlurar och lyssna på någonting.
Mm.
Och då måste man ju stå där ett par minuter i varje så här grej. Så att om alla de här perspektiven som de ville ha med liksom, ja, men människans relation till skogen och sen typ så här, ja, men eller hur? Alltså typ så här hur man har brukat skogen i historiet. Då bygger det ju på lite grann att du verkligen sätter dig ner och tittar på den grejen som kanske var så här. Hur långa var de där filmerna? Så 10 minuter? Alltså, ganska långt, lite eller längre, så här, 3 minuter.
Några, ja, precis.
Och då måste du kanske kolla på alla dem för att alla de där perspektiven ska komma fram. Och jag tänker ju att så här, när jag är i ett museum så är det ju inte sånt man vill göra, utan man vill kolla på prylar liksom, på något sätt. Alltså, och särskilt om du är där kanske med
ett det var gäng väldigt och... obarnvänligt också. Alltså,
men precis.
Det var... Att vara barn där måste ju vara dötråkigt.
Alltså, det beror på hur mycket man får klättra runt på saker så. Jag vet inte riktigt.
Ja, men det var inte så mycket klättergrejer heller.
Nej.
Alltså de hade en liten koja liksom där man kunde sitta och läsa böcker. Det var...
Så ja, mer klättergrejer, mer... Ja, nej men,
mer grejer man kan röra på.
Men så var det att det var, alltså, jag tänker att det man går fram och kollar på spontant när jag var där var ju de här liksom konstiga materialen och så. Det är ett sånt som är kul, för det var ju liksom sån här, vad säger man? Alltså originalgrejer.
Ja. Exakt. Jag tyckte den här illustration, eller alltså inte illustrationen, alltså det var ett träd som så här, visade hur typ att det tog upp koldioxid.
Ja, den var cool.
Ja, det var som ett konstverk.
Ja, men som en konstig installation typ. Det kändes som något som man har så här, tagit fram specifikt för liksom, en utställning, och att det liksom ska, ja, men passar på något sätt. Det, den funkade.
Men alltså så här, anledningen till varför vi överhuvudtaget började prata om det här museet, det är ju trots allt bara ett museum. Alltså så här, det är ju skogsindustrin och pappersindustrin som är
the big bovarna.
Bad. Ja, precis.
Verkligen.
Och det är ju för att om 2 veckor typ så är det en klimataktion.
Om en vecka när ni hör det här typ.
En vecka när ni hör det utanför Gävle.
Take Concrete Action 2 : Pulp Fiction. Väldigt...
Det var någon som påpekade att det var för många ordvitsar på samma ställe.
Det kan man påpeka. Men yes, vi ska ju åka dit ett helt gäng från Allt åt alla till Gävle. Och vara där i några dagar. Det kommer bli skitkul. Vi kommer att att åka buss från Stockholm till Gävle. Och ja, om man är så här en sån där spontan person som bara hör det här och känner kul, jag vill också åka med. Då kan man faktiskt nog kontakta oss och fortfarande få en plats på den här bussen. Det tycker jag man ska göra om man känner så. Om man är lagd åt det hållet.
Nej, men precis. Jag tänker att det är lite nice. Dels att man inte behöver kanske ta sig från Gävle station då till stället där lägret är. Mm. Men att det också är så här, alltså, då kanske man lär känna lite folk på bussen. Nu är det inte så himla lång bussresa då, som när man håller på att åka till Tyskland.
Det är två timmar.
Väldigt nära. Ja. Ja. Så mest då bara komfortabel resa.
Men...
ganska bra pris också.
Ja, åtminstone. Det är precis lite billigare att åka tåg.
Mm. Ja, men i alla fall att man får några bekanta ansikten liksom på bussen och så. Mm. Hade jag tyckt var skönt om man åker till en stor aktion.
Mm.
Så.
Mm.
Ja.
Mm. Yes.
Ni känner igen oss på det stora militärtältet som vi kommer med oss också att bo i.
Exakt.
Ni som ska dit.
Det blir skoj. Ja. Sen så är det, vad är det mer som händer? Det är inte så mycket mer som händer. Sen är det sommar. Mikael, ska du iväg någonting i sommar? Ska du till Norge?
Nej, jag ska jobba bara.
Du ska jobba. Då kommer vi kanske säkert kunna spela in i jul igen och återkomma då med
uppdateringar.
Ja, bland annat. Ska vi säga tack och hej? Är det så?
Ja.
Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Om man vill stötta Radio åt alla så kan man göra det via Patreon. Nej, det finns inget annat att säga. Kul att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.
Hej då.